Våren, känns det som det är vår på gång? Ja, jag har kört med sommardäck en vecka. Vet du vad skönt det är? Jag känner att det är tyst på dubben och det glider fram bra. Det känns som det faktiskt är vår och sommar på väg. Det är härligt. Och varmt börjar det bli. Och jag såg nu på vägen hit, en bit efter Ludvika, att det var någon som var ute i sin båt. Någon hade redan lyckats sjösätta sin lilla båt faktiskt. Det var inte helt isfritt, men man kan ju välja att åka på öppet vatten. Så det är lite vår och sommar på gång. Så det känns härligt. Och det är precis så med kristendomen. Den är underbart härlig egentligen. Fast det finns ju tider när det är vinter i tron också ju. Det är kallt och det är kärvt och det är lite jobbigt. Det är inte bara soliga sommardagar. Det tror vi alla har upplevt, att det är lite tufft ibland. Och det är ju lite frågan, när vi marknadsför kristendomen, att den är härlig, att den är underbar, det är sant. Men vi får inte glömma bort att ta med hela sanningen, att det är lite vintertider ibland. Det är lite bistert. Av olika orsaker. Och jag tror att vi alla har mötts av prövningar och frestelser någon gång i livet. Den som inte har mött, den som aldrig har mött varken prövningar eller frestelser, skulle jag vilja tala med efteråt sen. Ibland tar det längre tid, men rätt som det är en dag som står om där. Så här står det i Jakobs brev, kapitel 1 och vers 2. Det står så här i Levande Bibeln. Det här tycker jag är så härligt. Kära bröder, så får vi lägga till systrar. Möter ni många svårigheter och prövningar, då ska ni vara glada. Folkbibeln säger: räkna det som den största glädjen, mina bröder och systrar, när ni råkar ut för alla slags prövningar. Men vilken inställning! Kära bröder och systrar, möter ni många svårigheter och prövningar, då ska ni vara glada. Jakobs inställning till prövningar är kanske inte riktigt svensk, om jag säger så. En normal svensk, om det nu finns en normal svensk, ser inte prövningar och svårigheter som något glädjeämne. Jag tror inte det i alla fall. Det är inte vad man undervisar om. Det finns mängder av kurser man kan gå för att lära sig att hantera olika bekymmer. Om man nu lämnar den kristna världen, det finns mängder av det här. Man kan få gå på kurser som chef. Hur hanterar jag besvärliga människor? Och hur hanterar jag konflikter? Och det finns jättemånga lösningar på det här. Men jag tror inte det finns någon kurs som säger att när du får det jobbigt och när du får det tufft, då ska du vara glad. Det är väl kanske det som skiljer lite kristendomen åt icke-kristendomen. Men nu när vi ska höra vad Jakob säger i vers 3, så kommer vi vara tvungna att skilja på det här med prövningar och svårigheter. För att ibland så blandar vi ihop alltihopa i samma, och så blir det lite rörigt. Så här står det i vers 3, som den Levande Bibelns översättning säger: för när vägen är svår får ni fler tillfällen att utveckla ert tålamod. Folkbibeln säger: ni vet ju att när er tro sätts på prov, så gör prövningarna er uthålliga. Och här måste vi lära oss att skilja på vad vi själva har skapat och att allt som inte kan påverka kommer från Gud. Det är en väldig skillnad på det här. Det finns tillfällen när Gud till exempel säger: nu är du klar på den här arbetsplatsen och nu ska du vidare till ett annat arbete. Så har det varit för mig genom många år. Det har gått nästan att jag slutat ena dagen och börjat det andra nästa dag. Och Gud har liksom sagt: nu är det dags för dig att gå vidare. Och det har alltid gått hand i hand. Där har allting klaffat i minsta detalj på alla områden. Däremot, om jag en dag bara säger så här: usch, vad tråkigt jag har på jobbet. Käre Gud, ge mig ett nytt jobb. ge mig ett nytt arbete, amen. Och sen så går jag in till chefen och så säger jag upp mig. Då kommer jag förmodligen att få möta både svårigheter och prövningar när räkningarna ska betalas nästa månad. Men det här är ju ingen prövning som har med tron att göra. Inte alls. Det här är någonting som har uppstått som jag själv faktiskt har skapat. Jag bad ju Gud att han skulle ge mig ett nytt jobb. Ja visst. Och så säger Bibeln, ja men allt vad ni ber om ska ni få. Ja det är klart, jag kan köra den varianten. Men då har jag ju bara haft en monolog med Gud och sagt, Gud, ge mig ett nytt arbete, amen. Så betyder ske alltså. Men har jag lyssnat in vad han ville? Nej. Jag måste lyssna in vad han vill. Han kanske säger, hur du, om du gör det här så kanske du kommer trivas bättre på jobbet. Det kanske är jag som måste ändra på någonting för att jag ska trivas bättre. Det kan vara olika saker. Men återigen, det är ingen trossak. Det är ingen trosprövning som gör att jag inte kan betala mina räkningar. Det är en självförvållad handling. Och ibland så griper Gud in och räddar oss när vi har ställt till det för oss själva. Ibland gör han det inte. Varför, det vet jag inte. Det finns ju tillfällen i livet som vi funderar över när vi tror att, vi säger att Gud har säkert en mening med det här. Det här hör man ibland, särskilt frikyrkan har det här. Människor drabbas av sjukdomar. Och ibland händer det att den som har drabbats går bort, den dör. Och så säger vi, ja, Gud hade säkert någon mening med det här. Så tar vi det som någon prövning i tron. Ibland kan det bli en prövning i tron. Det kan det bli. Därför att vi kan börja ställa oss frågan, Gud, varför lät du det här ske? Tvivlet kan komma smygande ibland. Gud, du som har all makt, du som kan bota, varför botar du inte honom eller henne i det här? Det kanske var min fru, min man, mitt barn, min bror och syster. Och så kan vi känna en besvikelse på Gud över att han inte botade. Och det här finns inget givet svar på. Jag kan inte svara på varför Gud inte botar alla kristna som ber om att bli botade. Det enda kan konstatera att några blir helade, botade ifrån sin sjukdom. Andra blir det inte. I några fall så klarar läkarvetenskapen av att ordna det här. Och ibland så griper Gud in. Men du ska tänka på att varför uppstår vissa sjukdomar? Ja, ibland så uppstår de ju på grund av den miljö vi har skapat runt omkring oss. Det finns ju ganska mycket i vår värld som är, om vi använder ordet, hälsofarligt. Det skapar sjukdomar av olika orsaker. Asbest är ett exempel på någonting som skapar cancer. Då kan vi inte gå till Gud och säga, hörru Gud, varför lät du Kalle drabbas av cancer? Det var ju så att Kalle hade jobbat med asbest. Det är klart, det tog en lång tid innan människan började upptäcka att det var farligt. Men jag tror vi förstår lite av att vi skapar ibland en miljö som orsakar sjukdom. Och då får vi inte blanda in Gud och säga, hörru Gud, varför har du gett mig den här prövningen? När den faktiskt är till viss del självförvållad. Ibland i okunskap. Och ibland så har vi blundat för riskerna. Och så har vi fortsatt ändå. Det finns väldigt många människor som gör det. Man vet om risken, men man tror att ja, det är lugnt, det klarar sig ändå. Och då känns det lite svårt att säga att Gud har säkert någon mening med detta. Skulle jag tro i alla fall. Även om det naturligtvis är en sorg att mista den som har drabbats av det. Men man får skilja lite på det. Sen finns det ju sjukdomar som är ärftliga. Och hur de har uppstått, ja, vetenskapen har inte kunnat klarlagt alla saker. Men jag tror att vi måste vara lite både visa och försiktiga med att å ena sidan säga Gud hade säkert någon mening i detta och sen så går man vidare på det. Jag tror inte att det är så enkelt. Sen så kan ju någonting gott komma ur det här. Så kan det kanske göra. Men det kan också gå åt andra hållet, att det skapas en bitterhet på Gud, därför att han lät det ske, tror vi. Däremot så finns det ju människor på vår jord som ibland möts av budskapet: avsäg dig din tro på Jesus eller dö. Nu är det tillfälle att vara glad. När någon säger att om du fortsätter att tro på Jesus, då kommer du att avrättas om en vecka eller imorgon. Då säger Bibeln faktiskt att vi ska vara glada. Varför då? Jo, det är för att nu är det ju en prövning. Jag skulle nog vilja kalla det en prövning faktiskt, en svårighet om något. Ska jag välja mellan att säga nej till Jesus eller ska jag låta mig avrättas? Nu är vi lite på ytterligheten där. Men det här är ju faktiskt en prövning som har uppkommit genom min tro, eller utifrån min tro. Och det är en väldig skillnad mot de prövningarna som jag själv har skapat. De flesta av oss i Sverige behöver, som tur är, säga, inte ta ställning till det här. Men på grund av vår tro på Jesus så kommer andra människor att ta avstånd ifrån oss. Människor kommer säga att nej, du är lite konstig som kristen. Och människor kommer säga att du är kristen, jag vill inte umgås med dig på grund av det. Och då säger inte Bibeln att vi ska göra de här människorna till lags. Det är ju det lättaste, ni vet, följa med strömmen. Men det är ju, någon sa att det är bara döda fiskar som följer med strömmen. Och det är ju sant. Därför att levande fiskar, vad gör de? Ja, de simmar ju mot strömmen. Men när de är döda så bara följer de med resten. Så att när människor kommer till oss och säger: hör du, jag säger upp bekantskapen med dig för att du är kristen, för att du tror på Jesus. Och då säger Bibeln att då ska vi vara glada. Det är tungt kanske att förlora en vän på det sättet. Men det är ju en prövning. Det här låter ju väldigt konstigt i det hela. Men då står det så här i vers 4 i Jakob 1. Och levande Bibeln säger så här. Vi tar det från vers 3 igen så att vi får med hela. För när vägen är svår får ni fler tillfällen att utveckla ert tålamod. Så vers 4. Se till att det växer. För när ert tålamod till sist har fått slå ut i full blom, kan ni möta vad som helst med en fulländad och stark karaktär. Se till att det växer. För när ert tålamod till sist har fått slå ut i full blom, kan ni möta vad som helst med en fulländad och stark karaktär, säger Jakob till sina medbröder och medsystrar. Det är inte så jättestor skillnad idag, 2006, mot när väckelsen bröt ut i början på 1900-talet i Sverige. När den bröt ut så var ju motståndet massivt mot dem som var, vad jag skulle kalla i den här benämningen, Jesusbrinnande människor. Motståndet, det kom dels från den dåvarande statskyrkan och från icke-kristna människor. Och tidningarna skrev ner frikyrkorörelsen, allt vad de bara orkade. De det handlade om, det var de som var med och grundade baptisterna, missionsförbundet, pingströrelsen, frälsningsarmén och så fanns det några till. Det var vad de möttes av. Det var ett jättekompakt motstånd överallt. Och det fanns något tillfälle när det kom en amerikansk helande predikant i Sverige. Jag tror det var 30-talet. Och han skulle ha en möteserie i Philadelphia i Stockholm. Där gick myndigheterna in så långt att han fick återvända. Han fick inte, jag kommer ihåg hela historien om han fick återvända redan på flygplatsen eller när han kom in att de satte han på ett plan tillbaks. Någonting var det. Så långt gick det att myndigheterna grep in. Idag så är man också på gång att gripa in. Lärarförbundets ordförande, tror det är, har sagt att de kristna friskolorna måste avskaffas. De får inte finnas kvar. Det är det motståndet som kommer idag. Kristna föräldrar som vill låta sina barn växa upp i en kristen tro, och de helt naturligt vill fostra dem i en kristna tron, då placerar man dem i en kristen friskola. Och då säger man nu att nej, de ska inte påverkas överhuvudtaget. Så lägg ner alla kristna friskolor. Förbjud dem rakt upp och ner. Därför att barnen ska inte påverkas av det här. Det blir lätt för henne att säga som inte tror på Jesus. Hon bryr sig inte om det. Hon tänker bara på sig själv. Kanske är det så att hon är rädd för Jesus och vill att alla ska hålla sig borta. Jag vet inte. Så visst kommer ett motstånd till och från. Men vet ni vad jag tror? Jag tror att när de första kristna i Sverige började leva i väckelsen, så levde de precis som Jakob berättar. Då står det, om vi läser från vers 1 igen, så tar vi levande Bibelns översättning. Kära bröder och systrar, möter ni många svårigheter och prövningar, då ska ni vara glada. För när vägen är svår får ni fler tillfällen att utveckla ert tålamod. Se till att det växer, för när ert tålamod till sist har fått slå ut i full blom kan ni möta vad som helst med en fulländad och stark karaktär. När kristna människor, enskilda och när en församling gemensamt säger vi vill att alla människor ska tro på Jesus, utan omsvep om att man förskönar budskapet, utan säger precis som Bibeln säger, så längtar vi efter att alla ska tro på Jesus. Och vi kommer som församling och enskilda att göra allt vi kan för att människorna just i den staden och i den kommunen där vi finns ska få veta vem Jesus är. Då kommer motståndet att börja växa. Vill man undvika motstånd, då ska man säga att var och en blir salig på sin tro. Var och en får väl söka vad de vill. Det bryr inte jag mig om. Jag är salig på min tro. Jag har hittat Jesus. Så att jag bryr mig inte om det. Det är ett recept om man vill undvika motstånd. Det funkar jättebra. Men när vi säger tvärtom, då kommer motståndet. Det är som så här, ni vet, ibland så står det att köp två, betala för en. Eller köp de här två så får du en bonus. Jag brukar säga, det här är bonusen man får i det kristna livet. Ju mer jag vill att andra människor ska tro på Jesus, och ju mer jag vill att det här ska spridas, ju mer motstånd kommer jag möta. Det är bonusen. Mer Jesus, mer motstånd. Mindre Jesus, inget motstånd. Det är jätteenkelt. Varför tror ni att stora delar av, om vi nu tar svenska kyrkan, möter så lite motstånd? Det finns de i svenska kyrkan, präster, som möter ett enormt motstånd. Vet ni vad skillnaden mellan de här två lägren är? Det ena lägret säger mera Jesus. Vad händer med dem? De får bara mer motstånd. Och de blir bara mer och mer åsidosatta. De däremot som predikar mindre Jesus, vet ni vad som händer med dem? Ja, de blir bara populärare. Varför kunde inte Karl-Erik Salberg till exempel bli vald som ärkebiskop? Han fick några procent. Ja, det är väldigt enkelt om vi tittar. Salberg säger mera Jesus. Men det är ju livsfarligt att få en ärkebiskop som ropar mera Jesus. Han som nu blev det, varför blev han det? Ja, förmodligen för att han var ganska lik är ganska lik Hammar. Han är inte lika mycket åt det hållet, men han har ändå uttalat sig om, när han blev vald, så tror jag det var någonting att om det var de, om de prästerna som var emot homosexuella eller som var emot kvinnor att arbeta ihop med kvinnor, jag kommer inte ihåg vilket det var, att de borde åtalas. Det var hans första uttalande egentligen. Så att så går det hand i hand. Mer Jesus, mer motstånd. Så att därför säger Jakob, var glada. Det låter ju tvärs emot, eller hur? Den sunda logiken. Men överallt där Jesus bröt fram så mötte han ju motstånd. Samtidigt som stora skaror av människor blev frälsta och de blev helade. Men nu är det inte bara svenska kyrkan man möter motstånd ifrån. Det är för att där möter man mycket positivt också. Jag har träffat Salberg några gånger. Det är härligt att sitta och lyssna på honom. Det är så mycket Jesus att man känner att oj, oj, oj. Men vi kommer också möta motstånd från andra kristna. De säger sig vara kristna. Nu är det lite utmanande och jag påstår att de är inte kristna. Och nu kan man ju fråga, hur kan man mäta det? Ja, egentligen kanske man inte kan mäta kristendom. Men jag tittar på en människa som säger, jag är kristen. Och så ser jag bara hat, bitterhet och stridslystnad istället för Jesus. Då vågar jag säga att de är inte kristna. Därför att när man ser en människa som är kristen, så ska man ju se Jesus. Eller hur? Därför att Jesus säger att vi ska vara lika honom. Inte den egenskapen att vi blir Guds son. Men vi ska vara som honom. Sen faller vi ibland på grund av att vi fortfarande är människor. Men som kristna så ska man inte utstråla hat och bitterhet och stridslystnad. Det gjorde inte Jesus. Däremot så var han väldigt rak i sin undervisning när han mötte människor, andra, judarna till exempel. Han kallar dem för både det ena och det andra. Huggormsyngel kallar han ledarskapet. Jag tror inte att det var hat och bitterhet. Det var en sanning. Det får man skilja lite på. Men vi kommer möta ganska mycket kristna människor inom frikyrkovärlden som gör allt för att baktala oss och stoppa oss och hindra oss. Det är som ett paket på posten. Men vi kommer också möta underbara kristna människor som vi kan känna en underbar samhörighet med. Därför att vi står för samma evangelium och vi säger att fler människor måste bli frälsta. Det är liksom, det är vårt huvudbudskap. Allt det andra blir något sekundärt. Mera Jesus i både i oss själva och i andra människor. De människorna som säger sig vara kristna och som inte då, om jag nu talar till oss och vår församling, som är emot oss. Det finns en intressant sak när man lyssnar på de här människorna. De människorna kommer sällan eller aldrig att tala om mera Jesus. De kommer sällan eller aldrig ställa sig upp i en predikstol eller talarstol och säga att mera Jesus i vår stad och kommun. Glöm det. De kommer tala om allt annat runt omkring. Det är en skillnad på det här om man lyssnar på det. Och det här går igen när jag lyssnar på präster som predikar. Vissa står och svamlar om naturens underbara gång. Andra står och predikar om Jesus. Och så finns det i frikyrkan också. Vissa har en förmåga att kunna predika en timme utan att nämna Jesus en enda gång. Och det tycker jag är en prestation som kristen. Att på en timme, nu är det kanske en lång predikan i frikyrkan, men låt säga vi håller oss på 20 minuter då. Att inte få med Jesus en enda gång. Det är otroligt. Men det är skillnaden. Och sen har vi icke-kristna. Men det är helt förståeligt. Det är helt normalt att vi kommer få möta prövningar från dem. Att de inte vill att vi ska ha framgång. Därför att de har inte fått möta den Jesus vi har. Och i rena förskräckelsen kommer de att försöka stoppa oss på olika sätt. Så det är inget konstigt. Fast jag tycker nog att det har gått ganska bra för oss ändå. Vi har fått en bra lokal, även om lite kärv hyresvärd. Men han vet ju om att, att det här är en kristen församling. Jag tror att det här kommer gå ännu bättre. Det är för att när de här människorna kommer möta Jesus, så kommer det hända saker. Sen tror jag faktiskt att det är lite nyttigt att ha de här prövningsmänniskorna runt omkring oss. Att få möta dem ibland. Därför att då måste jag faktiskt börja fundera på min tro ännu mer. Ibland, vet ni, jag tror det går lite för lätt. Jag tror vi vill ha lite för mycket bananskalsväg ibland. Eller räkmacka, som man säger. Att det bara ska glida med. Vi försöker undvika prövningarna. Det är nyttigt med prövningar, vänner. Det är tufft, men det är nyttigt. Men det gäller att det är rätt prövningar. Inte de vi har skapat själva, vilket vi gör ibland. Det står så här i Jakobs första kapitel och vers 12. Det finns lite intressanta verser däremellan också, men det är en annan sak. Till en annan söndag. Vers 12 säger så här: salig är den som håller ut i prövningen, ty när han och hon, gjort ett tillägg, har bestått sitt prov, skall han och hon få livets krona som Gud har lovat dem som älskar honom. Tänk vad härligt. Salig är den som håller ut i prövningen. Och ett sista ord ifrån Matteus. Matteus 5. Det här är Jesu egna ord. Det är ingen apostel eller lärjunge senare, även om det är sant vad de också har sagt. Matteus 5, Jesu bergspredikan. Och där har kapitel 5 överskriften salighetsprisningarna. Och då är de sista salighetsprisningarna så härliga. Det är från vers 10. Och kom ihåg att det här är Jesus som säger så, för att det står ju så här i vers 1. När Jesus såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom. Då började han tala och undervisa dem. Och så går vi ner till vers 10. Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skuld. De tillhör himmelriket. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull. Glädjer och jubla, ty er lön är stor i himlen. Och så härligt det sista: på samma sätt förföljde man profeterna före er. Miljoner, jag hoppas att jag kan säga miljarder människor före oss har blivit förföljda på grund av sin tro på Jesus. Man har jagat dem och förföljt dem. Man har ljugit för dem, om dem. Man har baktalat dem. Och man har gjort allt för att smutskasta dem, både i den kyrkliga världen och utanför den kyrkliga. Och då säger bara Jesus: glädjer och jubla. Tänk vad härligt. Det är Jesu medicin på det här, på prövningarna. Det är inte någon lång kurs i konflikthantering, att hur möter jag en människa som ljuger på mig, utan bara glädje. Och så får man välsigna sina fiender. Det är en omvänd metod Herren har. Och vi kommer få möta mer av det. Har det känts tungt ibland för oss, så är det helt normalt. Det ingår i trospaketet. Och vi kommer att få möta ännu mer prövningar. Ju fler det kommer, ju mer kommer vi få möta. Och ju färre som kommer, eller jag vill säga, det är också en prövning att möta. Men det gör inte så mycket i dagsläget. Det är bara mer Jesus. För att det är så härligt att bara få umgås med Jesus. Och ibland försöker vi marknadsföra tron som något härligt, vilket det är. Men det finns ett litet bonuspaket som följer med. Och det får vi leva med. Att få leva i glädjen tillsammans med Jesus.
Höst dina ögon på Jesus, se in i verkligheten skönt. Alla ting runt omkring smälter bort som snö i ljuset av hans ära och makt. Fäst dina ögon på Jesus, se in i verkligheten skön. Se upp till hans kors och du ser hans triumf i den död som blev livet för dig.
Vi tar några gånger till.
Fäst dina ögon på Jesus, se in i verkligheten skön. Alla ting runt omkring smälter bort som snö i ljuset av hans ära. Oma,
en gång till.
Fäst dina ögon på Jesus, se in i verkligheten skön. Se upp till hans kors och du ser hans triumf i den död som blev livet för dig.